Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
För ett tag sedan så pratade vi om att allt inte är som man tror. Och jag skämde ut mig själv totalt när jag berättade om min felsjungning till barnvisan En sockerbagare. Och nu är jag tillbaka med en ny grej.
Oh, nej. Vad är det nu då?
Alltså det här vet du om. Det var faktiskt du som berättade detta för mig. För jag har hela mitt liv fram tills bara för några år sedan trott att orkidéer är livsfarliga. Alltså de är så giftiga. Peta inte på dem för då kommer du dö. Typ.
Ja, jag kommer ihåg det. Vi var ute på restaurang och du fick orkidé på din mat. Och du bara, de har lagt orkidé på min mat. Jag bara, jag hade trott att du skulle dö.
De vill mörda mig. Men nej, jag har ju fått förklarat nu i vuxen ålder att det var ju mina satans föräldrar. Och ja, nu blir ni roastade, Pia och Stefan, som sa att orkidéer är så giftiga för att jag som barn då inte skulle peta på dem och förstöra blommorna.
Alltså jag älskar det, det är så roligt. Ja, och alltså ibland så är det ju inte riktigt som man tror. Och i betalt samarbete med Tre så vill vi berätta att Tre nu täcker 99,3% av Sveriges befolkning. Och det gäller då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress. Gå in på tre.se och läs mer om hur de bygger ut sitt nät.
Så kom ihåg barn, orkidéer är inte giftiga. Det är dina föräldrar som vill att du låter blommorna vara i fred. Och stort tack till Tre.
Du Lin, kommer du ihåg hur du kände när vi pluggade på universitetet? Alltså när vi gick sista året och vi snart skulle ut i arbetslivet?
Ja, alltså jag var så nervös kommer jag ihåg. Och det kändes så himla stort på något vis. Alltså från att man hade pluggat och gått på lektioner till att man egentligen slänger sig ut i det osäkra. Hur hittar man ens ett jobb liksom?
Men eller hur? Jag kände likadant. Jag var så här, kan man ens någonting? Nej, det är så läskig tid och vi är så glada över att vi har ett betalt samarbete med Unionens student som hjälper dig från studier till jobb. De har då nämligen en riktigt bra tjänst som kan hjälpa till med övergången mellan plugg och jobb.
Oh, berätta!
Jo, men Unionens student har då en tjänst som heter Yrkesradan som är en unik tjänst för högskolestudenter som inget annat fackförbund eller organisation erbjuder.
Okej, det låter ju väldigt intressant, men vad gör den?
Jo, men det hjälper då dig som student att utforska olika yrken som passar ihop med din utbildning och examen. Och förutom det så visar den dessutom medianlöner och hur framtiden ser ut för varje yrke. Alltså så himla bra.
Ja, det måste ju spara jättemycket tid, tänker jag.
Verkligen, och bara några knapptryck bort kan du då få en lista över lediga jobb som passar just dig som är nyexaminerad.
Ja, men det är perfekt att ha ett sånt stöd när man ska ut i arbetslivet.
Men eller hur? Så till dig som lyssnar, använd Unionens students nya tjänst Yrkesradan och upptäck allt du kan bli efter examen. Den kostar då ingenting att testa och du hittar den via unionen.se/yrkesradan.
Ja, men det kan ju inte bli bättre, och stort tack till Unionen student.
Han jobbade i det dolda, flög under polisens radar och mördade utsatta kvinnor. Som barn fantiserade han om död och pluggade sedan på om hur han skulle komma undan med mord. I 30 år förberedde han sig inför sin blodiga jakt genom USA. Och idag, anses Samuel Little vara landets mest aktiva seriemördare någonsin. Ett riktigt verklighetens monster som enligt poliserna själva var som gjord för att mörda.
Jag heter Jenny.
Och jag heter Lin.
Nu börjar spöktimmen.
Vi kände ju oss lite busiga, eller hur?
Okej, okay. Jag tror dig. Jag vet inte vart du är på väg för det här.
Nej, men alltså, som du ser av titeln så är detta en del ett.
Ja, det menar så.
Av två.
Mm-hmm.
Vi kände att det är för mycket information i seriemördare-avsnitten.
Ja.
Så vi måste göra två avsnitt.
Ja, och när det liksom är en seriemördare som... Alltså där det finns mycket information, det finns mycket man vill berätta. Så är det så tråkigt om man behöver sitta och korta bara för att det ska få plats i ett avsnitt.
Exakt.
Så då är det bättre att göra två.
Ja, och sen så känns det också som att så här, göra ett jättelångt avsnitt är inte bra heller. För att det är många av er som lyssnar när ni ska till jobbet till exempel. Mm. Eller inte liksom sitter ner och lyssnar aktivt så länge.
Mm.
Och då blir det tråkigt för att då kanske man missar värdefull information.
Yes.
Så tänkte vi att vi delar upp det här avsnittet i två delar.
Mm. Så del ett kommer idag och del två kommer nästa tisdag. Och som vanligt när vi kör en del ett och del två så är det alltså två helt olika fall i de här avsnitten.
Exakt.
Och idag är det ditt fall.
Ja, idag ska bara jag prata.
Mm.
Så du som tycker om min röst kommer ju sitta där och vaggas i sömns. Mm. Och om du gillar Jennys röst med så kommer det ett avsnitt nästa vecka.
Mm.
Där jag håller käften.
Man får ju också lyssna på båda om man vill. Om du vill.
Bara om du vill. Vi tvingar ingen här. Det är ändå sparktimmen. Du får göra som du vill. Vill du ha ännu mer seriemördare så har vi faktiskt ett avsnitt på Patreon.
Mm.
Som du kan lyssna på om du signar upp. Patreon.com/spooktimmen.
Jajamän.
Ja.
Så är det.
Så var det. Yes. Vad konstiga vi är idag. Jättemärkligt. Jag tror att vi är lite fnissiga för att vi ska dela upp det här avsnittet. Vilket vi har gjort innan. Men ja, vi kanske ska sluta babbla bara.
Mm-hmm.
Bara köra igång. Som jag sa i introt så kommer jag i det här avsnittet att berätta om USAs mest aktiva seriemördare. Och det här är faktiskt ett högaktuellt fall, vilket jag tycker är väldigt intressant. Och det finns inte så mycket information än. Så jag har fått verkligen grotta ner mig i detta, vilket ju är kul. Som sagt, i och med att vi delar upp avsnittet så att man får med allt. Men nu kör jag igång. 1989 mördas två kvinnor med bara 3 veckors mellanrum i Los Angeles, Kalifornien i USA. Den 14 augusti 1989 hittas Audrey Nelson i en sopcontainer. 3 veckor senare, den 3 september 1989, hittas Guadalupe Apodaca i ett övergivet garage. Båda kvinnorna saknar kläder på underdelen av kropparna och båda har blivit strypta och dessutom hittas DNA på båda kropparna. Men fallen blir kalla. Ledtrådarna tar slut och helt ärligt så orkar inte polisen lägga ner resurser för att utreda morden. För både Audrey och Guadalupe är nämligen prostituerade och enligt polisen och allmänheten så får de skylla sig själva. De utsätter ju sig för något så otroligt riskfyllt. I över 20 år får kvinnornas familjer leva med att mördaren nog aldrig kommer hittas. Men så 2012 så kollar polisen i Los Angeles på en mängd fall där kvinnor hittas strypta. Kan detta vara en seriemördare som härjat?
Ja, det där är så fruktansvärt typiskt när det handlar om kvinnor som är prostituerade.
Mm. Ja, det är så hemskt.
Hur kan man tänka så?
Ja. Nej, men det är ju inte värt. Och det är så här, alltså alla de här kvinnornas familjer går ju där och bara väntar och bara fråga sig, vad är det som har hänt? Vem är det som har gjort detta mot min dotter, syster, vän?
Ja.
Det är så jävla hemskt att de inte tas på allvar.
Ja, verkligen. Och som du sa i introt här, att han har förberett sig i flera år.
Mm.
Då vet ju han också att ge mig på prostituerade så kommer det säkert, alltså då kommer polisen inte engagera sig.
Nej typ. Men gud, alltså han, det är ju utvalda offer av en anledning.
Ja.
Men året är då 2012 och polisen kollar på DNA på de här kvinnornas kroppar som man hittade då väldigt många år tidigare. Och de får faktiskt en match i sitt register. Man hittar då en man som befinner sig i andra änden av landet, nämligen i Louisville, Kentucky. Den här mannen som nu är i 70-årsåldern har levt under polisens radar men hittas nu på ett härberge och han grips och överlämnas till polisen i LA. Polisen i LA jobbar för fullt med att koppla ihop andra potentiella fall med de här två morden och man hittar två kvinnor som har överlevt och passar in i profilen. Hösten 1984 i San Diego söder om Los Angeles så verkar det som att det härjar en våldtäktsman. Hans offer, Lori Barrows, kidnappas från trottoaren som hon går på och körs till ett öde område där hon våldtas och stryps flera gånger så hon faller in och ut ur medvetande. Sen lämnas hon på en tomt och lyckas kontakta polisen som kommer till platsen. Hon vittnar då om att en man med en stor mörk bil som hade tygtärningar hängandes från backspegeln ska ha tagit henne och våldtagit henne. Hon kommer ihåg att insidan av bilen är någon slags rödbrun färg och dessutom så är en fönsterruta trasig. Den här informationen går ut till alla poliser i området och det delas ut flyers med en beskrivning av mannen och bilen. Och alla håller då utkik såklart och speciellt i det här området där våldtäkten ägde rum. En månad efter händelsen så får polisen tips om att kolla den här platsen igen så de åker dit och hittar en stor mörk bil. En man sticker fram sitt huvud från baksätet och kliver sen ut ur bilen medan han drar upp sina byxor och knäpper dem. Mannen är i 40-årsåldern, han är ungefär 185 cm lång och ser ut att väga runt 100 kilo. Hans händer är enorma med onormalt långa och starka fingrar. Poliserna frågar vad han gör här ute och mannen svarar att nej men jag är här med min fru och vi har lite kul i baksätet. Allt är okej. Men poliserna ser att mannen har rivsår i ansiktet och ner på halsen. Färska rivsår som blöder. Och det här tycker man är väldigt misstänksamt så man väljer att sätta handfängsel på honom. Sen går poliserna fram till mannens bil. Där ligger en naken, medvetslös kvinna på rygg och hon blöder från både näsa och mun. Polisen har lyckats få liv i kvinnan som heter Tanya Jackson och hon körs till sjukhus och tas hand om. Poliserna inser här och nu att de har gripit samma man som en månad tidigare våldtagit Lori Barrows. Mannen säger att han heter Samuel McDowell, eller Samuel Little som han egentligen heter. Och han förs till sjukhus för att de ska ta hans DNA. Det är alltså det här DNA:t som polisen i LA nästan 30 år senare ska koppla ihop med de båda morden som jag berättade om här innan på Audrey och Guadalupe. Det sjuka är att Samuel Little aldrig döms för de här mordförsöken. Det kom nämligen fram att Lori Barrows, hon som hade sagt att hon hade blivit kidnappad från gatan och våldtagen och strypt av och till, hon är egentligen en prostituerad kvinna som Samuel då har plockat upp från gatan, vilket ju betyder att hon har ljugit under ed. Och dessutom, som sagt, hon är prostituerad, vilket juryn inte gillar överhuvudtaget. Då kan man ju inte tas på allvar, förstår du väl?
Nej, för då kan man inte våldtas eller vadå?
Nej, nej, nej. Mm. Och hon får ju skylla sig själv lite att hon har blivit strypt och så. Att hon liksom utsatte sig för det här, tycker man.
Ja, det är så vidrig syn.
Ja, det är det. Samuel blir erbjuden en så kallad plea bargain, alltså en slags överenskommelse. Då åklagaren inser att Samuel kommer aldrig fällas för juryn lutar mer åt en friande dom. Samuel går då med på att dömas för att ha fysiskt skadat kvinnorna istället för de mordförsök som han åtalas för. Han döms till 4 års fängelse men kommer ut efter bara 30 månader.
Va?
Mm. Ja, typ så.
Du har knappt börjat och jag är redan så frustrerad och förbannad.
Ja, jag vet.
I know. Det är typ så man känner genom hela det här.
Oh.
Detta är en fruktansvärd man.
Verkligen.
Men Samuel släpps nu då och det har blivit februari 1987. Kort efter att Samuel släpps från fängelset så började dyka upp döda kvinnokroppar i Los Angeles. Bland annat 41-åriga Carol Alford hittas bara 5 månader efter att Samuel Little släppts. Hon blev då mördad på samma sätt som Guadalupe Apodaca och Audrey Nelson kommer att bli 2 år senare, 1989. Men detta är bara början på den vansinnesresa som Samuel Little ska göra genom USA de kommande 20 åren. Vem är han då, denna Samuel Little? Samuel Little, han föds 1940 i Lorain, Ohio i USA. Little är hans mammas efternamn och hans pappas familjenamn är McDowell. Det är därför han då går under det här, eller under detta alias senare. Samuels mamma får barn väldigt ung och hon har svårt att försörja dem. Och Samuel, han är lite speciell, kan man säga. Sen han var 5 år gammal så är han attraherad av kvinnors halsar. Och sen han var 7 år gammal så har han fantiserat om att strypa kvinnor. Han menar att det här är en förbannelse som han bär på. Han är bara så otroligt besatt av halsar och han fattar inte varför.
Jag får bara flika in, där känns det också väldigt så typiskt skylla ifrån sig.
Mm.
Då är det inte mitt fel, utan då ligger det ju en förbannelse över mig.
Ja gud, men han kan inte hjälpa det.
Nej, precis, det är inte mig det är fel på, utan det är förbannelsens
ja.
Fel. Lite som Ted Bundy, det var ju inte Ted Bundys fel, utan det var ju porrens fel.
Såklart.
Mm,
givetvis. Det är alltid skylla på någonting.
Ja.
Gärna, så man slipper ta liksom ansvar själv.
Mm.
Men det är ju först när Samuel är runt 15 som man faktiskt börjar förstå vad det är han måste göra. Allt blir kristallklart när han läser kriminalmagasin där det berättas om olika brott. Han ser då en artikel om en man vid namn Louis Statler som 1955 kidnappar 18-åriga Gloria Ferry och stryper henne. Samuel ser då en bild på Gloria och lägger märke till hennes vackra hals och det är nu han fattar varför han sattes på denna jord. Han ska strypa kvinnor med vackra halsar. Alltså han blir så otroligt sexuellt upphetsad av den här tanken och Samuel blir besatt av de här magasinen. Han läser flera nummer och lär sig bland annat då hur han ska komma undan med mord. Vad gör utredare på en brottsplats? Vad är det första de kollar på? Han lär sig allt om fingeravtryck, hår, fiber. Och DNA-tekniken finns ju inte på den här tiden, men ändå så vet han exakt vad han ska göra för att inte lämna någon DNA. Han lär sig att offren bör vara kvinnor som står utanför samhället på olika sätt. Utsatta kvinnor som, enligt honom, lite får skylla sig själva, som till exempel prostituerade, hemlösa, drogmissbrukare och liknande. Fantasierna förblir dock fantasier och Samuel växer upp och han kommer väldigt snart in i kriminalitet. Han lever ett väldigt kriminellt liv från ung ålder. Och så här ser det ut under hans tidiga vuxenliv. Han begår kriminella handlingar, åker in och ut ur fängelser hela tiden. Men tankarna på att strypa kvinnor är närvarande hela tiden. Och det är först när han fyllt 30 som han går från att bara ha sjuka sexuella fantasier där han stryper kvinnor till att faktiskt ta saken i bokstavligt sina egna händer. Det har nu blivit tidigt 70-tal. Samuel, han bor i princip i sin bil utan någon fast adress överhuvudtaget. Och det är även nu som han begår sitt första mord. Hans offer är 18-åriga Mary Ann som han träffar i en bar i Miami, Florida. Han tar med henne i sin bil och stryper henne med händerna längs en stor motorväg och dumpar sen kroppen vid ett träsk. Han har äntligen gjort det han fantiserat om så länge och nu vill han känna så här igen. Så Samuel Little, han fortsätter sin resa genom USA. Han lever i sin bil, han lever under radarn, utanför samhället och rör sig från stat till stat. Nu reser han dock inte ensam utan han reser tillsammans med en 30 år äldre kvinna vid namn Aurelia Dorsey som han träffat i ett fängelse i Ohio där Samuel satt inne för ett rån. De båda utgör en slags duo när de reser runt i USA. Hon snattar kläder och saker från affärer som Samuel sen säljer vidare. Det är så de försörjer sig. Under tiden begår Samuel fler och fler mord och det är lite oklart om Aurelia är med under de här morden, mest troligt inte, men hon vet mycket väl vad det är som pågår. För varje morgon så går hon ut i Samuels bil med rengöringsmedel och gör rent den. Så hon vet vad som pågår, men hon gör ingenting åt det.
Wow.
Mm. Så här lever de tills hon dör av naturliga orsaker 1988 i Los Angeles. Efter detta försvinner Samuel Little igen och kommer gå under polisens radar i ytterligare 25 år. Men han slutar inte mörda. För Samuel Little har ett sinne för att döda. Och han vill bara ha mer. Men så blir det då 2012. Polisen i Los Angeles har precis kopplat ihop DNA från Samuel Little med tre mord som skett på 80-talet, alltså mordet på Carol Alford 1987 och Audrey Nelson och Guadalupe Apodaca som båda hittades mördade under sommaren 1989 med bara tre veckors mellanrum. Men finns det fler offer? Polisen väljer att ringa till Christine Palazzolo. Hon är brottsanalytiker på FBI och hon jobbar med deras Violent Criminal Apprehension Program, även kallat VICAP. Och det här, det är en databas där rättsväsenden i de olika delstaterna i USA själva kan lägga in särskilt våldsamma brottsfall som har skett. Och sen går analytiker som Christine Palazzolo in och analyserar de här brotten och letar efter liknande brott runt om i landet och försöker hitta kopplingar emellan dem. Detta gör man då för att, men detta kan lösa olösta fall. Om en mördare till exempel har begått flera liknande mord så kan man koppla samman morden till den här gärningsmannen. Det är så smart. Skitbra program.
Ja, verkligen.
Så Christine får då det här samtalet från polisen i Los Angeles för de utreder en misstänkt seriemördare vid namn Samuel Little. De behöver nu hjälp av Christine så att de kan hitta fler liknande fall i USA som kan kopplas samman med Samuel Little och fälla honom för dessa såklart. Christine börjar gräva i databasens arkiv och kollar på Samuel Littles förflutna och hon kan då se att han har åkt in och ut ur fängelser och han har åkt in för allt från stöld till vapenbrott till övergrepp. Men varje gång han har dömt så har han fått ett väldigt milt straff eller till och med släppts för gott uppförande om han ens har dömts överhuvudtaget. Hon hittar dock ett mord som begåtts 1994. Offret är Denise Brothers från Odessa, Texas och det här var en prostituerad kvinna som blev strypt till döds och hittades i högt gräs vid ett staket i ett industriområde. Men tyvärr så kommer man inte längre än så här. De kör fast helt. Det finns inga DNA-bevis eller någonting alls. Så Samuel kan inte dömas för det här mordet trots att han stämmer in så väl på den här profilen. 2014 så döms han i alla fall till tre livstider i fängelse för morden på Audrey Nelson, Guadalupe Apodaca och Carol Alford. Och han är nu 74 år gammal. Men historien är inte slut här. Det blir 2018 och Christine får ett samtal från Texas där då polisen Jim Holland frågar henne om hon vet något om Samuel Little. Och ja, det vet hon ju. Då hon 5 år tidigare försökt få honom fälld för mordet på Denise Brothers.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Christine och utredarna i Texas misstänker nu att Samuel Little nu kan ligga bakom fler mord och de ska försöka få honom att erkänna. Polisen Jim Holland, han är expert på att förhöra den här typen av psykopater. Och jag har sett en jättebra dokumentär, men jag kan inte säga vad den heter än, för då spoilar jag hela det här fallet. Men jag kommer till den lite senare. Men där intervjuar de honom och man får höra liksom allt som han säger. Alltså han är fantastisk, han är otroligt bra på att manipulera Samuel Little och få honom att försäga sig. Efter månader av förberedelser så börjar då förhören som även spelas in. Och jag tänkte bryta in här och köra en liten faktaruta om förhörsteknik. För jag älskar ju mina faktarutor. Och det är dags för en, känner jag.
Ja, spännande. Det här har vi aldrig pratat om.
Nej, det är så intressant. Och det är så intressant att veta vad en förhörsledare gör för att få en misstänkt att bryta ihop och erkänna brott. Och jag kan säga att när jag har läst på och skrivit den här faktarutan, så kan jag säga att det som jag trodde att jag visste visade sig vara helt fel.
Jaha.
Mm, så det ska bli intressant att se vad du tycker om det här. Först och främst så ska jag bara klargöra vad det är för skillnad mellan en intervju och ett förhör. I en intervju så samlas det generellt in information fortfarande medan det pågår en utredning. I ett förhör däremot så används informationen från intervjun för att styrka eller få fram specifik information eller för att få fram till exempel ett erkännande vid brott. Och det här är jätteenkelt förklarat. Den före detta FBI-agenten och kroppsspråksexperten Joe Navarro är med i ett klipp på YouTube-kanalen Wired. Och han har i 25 år jobbat för FBI och hållit i ungefär 13 000 förhör. Så han vet vad han snackar om. Och Joe berättar hur förhör går till och hur förhörsledare får en misstänkt att erkänna brott. Och detta kan då göras i olika steg. Först och främst så ska den misstänkte känna sig lugn och trygg, och detta görs genom att vara väldigt vänlig mot den misstänkte. Typ tvärt emot allt som jag i alla fall har sett på tv och serier. Den misstänkte erbjuds vatten eller kaffe eller kanske till och med en kaka. Joe berättar att han brukar sänka sin röst till och med och börja prata långsammare för att förmedla ett lugn. Och detta gör den misstänkte att den slappnar av helt enkelt. Dessutom så har han inte för mycket ögonkontakt, för det kan vara ganska hotfullt, och han berättar för Wired att han brukar andas djupt och sucka. Så han kan alltså titta på sina anteckningar och så drar han ett djupt andetag och andas ut. Så här, han tittar på sina anteckningar.
Varför gör han det då?
Undermedvetet så kommer den misstänkte med största sannolikhet att spegla det här beteendet. Och djupandning, det gör ju att kroppen slappnar av.
Aha.
Nej, men alltså det är så intressant det här, jag älskar psykologi. Sen börjar förhörsledaren att ställa vanliga frågor som associeras till något positivt. Och jag ska faktiskt förhöra dig nu, Jenny, väldigt kort.
Åh gud, vilken press jag känner nu.
Jag har inte förberett dig på detta alls.
Kommer erkänna något dumt i podden.
Vi kan börja med att du berättar ditt namn.
Mm, Jenny.
I efternamn?
Borg. Ja. Jenny Borg.
Jenny Borg? Det var lite speciellt efternamn ändå.
Mm-hmm.
Var vem sida av släkten kommer det ifrån?
Pappa.
Det kommer från... Är det kalmaritiska jag hör?
Mm-hmm.
Är det småländska?
Mm-hmm.
Oh, jag har faktiskt pluggat i Kalmar.
Jaha.
Ja. Till exempel sådär.
Mm. Man känner sig väldigt unik, viktig.
Ja, exakt.
Du lyssnar på allt jag säger.
Ja, och du slappnar av, du associerar liksom, nej, med Kalmar och din familj. Och du slappnar av lite helt enkelt. Vi skapar en liten relation, du och jag. Jag delar någonting personligt och då vill jag ju att du gör det samma. Ett annat knep är att placera den misstänkte nära en dörr och inte sitta för nära den här personen. Och detta är också tvärt emot vad jag har sett i filmer och serier, för där brukar man ju se den misstänkte intryckt i ett hörn i princip och så här, du kommer inte ut härifrån. Men, och dels det och att poliserna står liksom väldigt nära och hotfullt, men du ska göra helt tvärtom. Du ska placera den misstänkte i, alltså nära en dörr, för att undermedvetet så känns det som att den har en flyktväg.
Ja.
Och då känner du dig tryggare. Och det här inger ju såklart en falsk trygghet.
Mm.
För du är ju misstänkt för någonting. Och alltså det här gör ju, som jag har sagt, att den misstänkte blir mer avslappnad. För det är faktiskt de här förhören som leder till flest erkännanden. Inte förhören där den misstänkte trycks in i ett hörn och pressas, som man ju ser liksom på tv och i film, att det är så här, vi vet att det var du som gjorde det, berätta nu. Utan du ska köra helt tvärtom. Och en teknik som man faktiskt brukar köra väldigt ofta, det är att om en person är misstänkt för till exempel mord, så kan förhörsledaren säga något i stil med: men du, alltså, jag vet att du är ju inte ett monster. Du är ju inte den här kallblodiga, galna mördaren, utan det som har hänt här, det var ju ett misstag. Du mördade den här personen, men du är ju inte en sån som man läser om i tidningen. Utan detta var någonting som råkade hända dig. Du blev arg och du tappade kontrollen, eller hur?
Mm.
Och där får ju den misstänkte så här: okej, jag är inte galen.
Nej, exakt.
Utan detta hände ju inte med, alltså det var ett misstag bara. Ja.
Och du förstår ju, vad skönt att du förstår mig.
Precis!
Man får en liten utväg.
Exakt, det är det bättre av två onda ting. Poliserna kan även gissa sig till eller hitta på bevis, men det här är jätteriskfyllt, för risken är ju att förhörsledaren säger till exempel: vi har dig på övervakningskamera i lagerlokalen på ditt jobb. Och den misstänkte kan då säga: det finns övervakningskameror, men de är avstängda, så det stämmer inte.
Åh nej, oh.
Yes. Och då vet den misstänkte att poliserna ljuger, och då sluter man sig som en mussla. På tal om lögner så vill jag bara ta upp en annan grej som jag tycker är väldigt intressant. Och det är att typ allt vi har fått lära oss om kroppsspråk när det kommer till lögner är falskt. Joe Navarro, han berättar att det finns en allmän uppfattning om att det finns ett specifikt mönster som någon tar till när den ljuger. Kan du säga något på rak arm bara som du har fått lära dig?
Ja, det är ju någonting att man kollar upp i något hörn, va?
Mm.
Vilket är väldigt oklart, för det gör man också när man tänker. Som jag nu kollar ju upp i ett hörn för att jag tänkte.
Precis. Andra är ju att man kan klia sig på näsan, klia sig på örat, håller för munnen, man hostar, harklar, skruvar på sig, biter sig i läppen, flackar med blicken. Och detta är ofta tecken på att en person är obekväm, vilket ju kan ha att göra med att personen ljuger. Men det är liksom ingen regel som säger att när någon ljuger så beter man sig så här. Det kan också vara att personen tycker att det är läskigt att bli förhörd, eller så kanske personen har någonting annat i huvudet. Och Joe tar upp ett exempel om en kvinna som han hade inne för ett förhör. Och hon skruvade mycket på sig och betedde sig väldigt oroligt. Och han frågar till slut: har du någonting som du behöver berätta? Och då säger hon att: ja, alltså sorry, jag har lagt på för lite pengar på bilen.
Ah, nej.
Ja.
Och stressen, jag fattar.
Så stressad. Och hon är så här: shit, alltså jag måste lägga på mer pengar. Och det gjorde att hon blev så otroligt nervös, för hon vill inte få en p-bot.
Nej.
Såklart. Så det som förr hade kunnat misstas för att hon faktiskt ljög visade sig handla om någonting helt annat. Och det finns därför inte något sätt att säga att en specifik rörelse eller ett mönster är lika med lögn. Men att ljuga är inte riktigt Samuel Littles grej. Han bara undanhåller information. Och det här är information som Jim Holland nu ska försöka få fram. Han tar till sig tekniken som jag har gått igenom här. Han gör sig till vän med Samuel, och först så pratar de i ungefär en halvtimme för att då vinna förtroende. Och när Samuel börjar slappna av så börjar Jim leda in honom på olika spår. Och det är nu Samuel börjar erkänna. Han börjar berätta sin story. Han berättar att han aldrig har räknat hur många han faktiskt har mördat, men att han vet att han begått det första mordet under tidigt 1970-tal och det sista 2005.
Ja. Oj.
Han håller på i 3 decennier med det här och får utlopp för sina sjuka fantasier.
Då är ju rätt gammal när han gör det sista mordet.
Mm, den. Och han börjar ganska sent. Han börjar när han är runt 30. Men man vill ju få fram ungefär hur många han har dödat, såklart. Så Jim hjälper till och säger namnen på olika stater. Kanske det kan liksom väcka något, hur många han mördade i en viss stat. Så hur många mördade du i Florida? Och Samuel svarar att nej, men i Florida mördade jag 16. LA, hur många mördade du där? 20 kvinnor. Mississippi. 6 eller 7. Och så här fortsätter de från stat till stat till stat. När de lägger ihop alla de här fallen så får de ihop att Samuel Little på 3 decennier mördat över 90 kvinnor i olika delstater i USA.
Hur fan kan de inte ha tagit honom tidigare?
Ja, det är en väldigt bra fråga. 90. Över 90 kvinnor.
Ja, som sagt, det här är ju så äckligt, för det är ju bara för att de här kvinnorna är prostituerade.
Ja, det är det.
Som det inte utreds.
Ja. Och alltså, utredarna säger i den här dokumentären, som för övrigt heter The 93 Victims of Samuel Little, så säger de att alltså, de kan inte tro sina öron. De är ju så här, detta kan inte stämma. Han är i så fall den mest aktiva seriemördaren i USAs historia. Detta kan ju verkligen inte stämma. Så de dubbelkollar alla fallen och jo, det stämmer. Det enda som han kan röra ihop ibland är vissa datum och vissa år. Men själva händelserna minns han på ett så sjukt sätt. Det här är då detaljer som han berättar som bara en mördare kan ha vetat. Och bland annat så bekräftar han att han har mördat Denise Brothers, som de ju försökte få honom fälld för redan 2012. Genom att alltså, bekräfta det här, alltså vid ett staket hittas hon. Och då beskriver han det här staketet att det är liksom en stång som löper. Och det är så här, det hade bara en mördare kunnat veta.
Ja.
Och detta är som jag sa innan en pågående utredning 2021, och den senaste siffran som jag läste i alla fall var att FBI redan nu har kunnat bekräfta att 50 av de över 90 morden kan kopplas till Samuel Little. Vilket betyder att över 50 familjer har äntligen fått svar på vad det är som har hänt de här kvinnorna. De har ju väntat och väntat och väntat. Plus att det är många Jane Does som äntligen har fått ett namn och som har fått upprättelse, skulle man ju kunna säga.
Ja, och en Jane Doe är ju helt enkelt när de har hittat en kropp och inte kunnat identifiera den.
Ja, precis.
Så då blir den Jane Doe.
Bra för tydlighet.
Alltså, men det är det här som är så himla läskigt med sådana här seriemördare. Och även det jag kommer prata om nästa vecka, jag kommer prata om ett par då. De gör också så här att de gör research innan. Och det är så läskigt. Och på ett sätt fattar jag att Samuel har kommit undan så länge i och med att han flyttar sig från stat till stat. För framförallt där, och det har vi pratat om innan, alltså 70, 80, 90, då kommunicerar inte staterna med varandra. Poliskårerna kommunicerar inte.
Och detta vet han.
Ja, det är klart han vet det. Ja. Han har gjort research. Så det är ju, om man kan kalla en seriemördare smart, så är det ju väldigt smart att göra så.
Han är så intelligent. Alltså han är läskigt intelligent, den här mannen. Alltså, som sagt, poliserna som har utrett detta har sagt att alltså, han är som gjord för att mörda. Inte bara med kroppen, han är lång, han väger mycket. Hans handavtryck. Alltså, jag har aldrig sett så stora händer på en man. Det är som att hans händer är gjorda för att strypa kvinnor. Han stryper ju alla manuellt, som man säger på engelska, för att han vill känna det. Liksom. Han vill känna den här makten. Och de säger ju det att han är en natural born strangler. En naturlig strypare. Det är som att han är född för detta. Det är fruktansvärt. Alltså, han är så läskig, den här mannen. Och ytterligare en grej som jag tycker är skitläskigt med honom är att han har fotografiskt minne. Jag har inte fått det bekräftat av någon som har sagt att han har fotografiskt minne, men alltså, det går inte att minnas så här bra. För de vill ju liksom bekräfta ännu mer. De vill ju få konkreta bevis att de här kvinnorna kan kopplas till Samuel. Så för att hjälpa utredningen ytterligare så får han papper och färgpennor av utredarna. Han har nämligen en talang för att rita. Och i sin cell så hittar de då alltså en massa porträtt av kändisar och så, men även andra kvinnor som de börjar koppla ihop till hans offer. För det är ju faktiskt så att vissa seriemördare tar troféer från sina offer. Det kan vara en bit hår, en ring, ett klädesplagg. Men Samuel Little, han tar inte saker. Han använder papper och penna och sen ritar han sina offer. För Samuel Littles troféer består av minnen.
Thank you.
den här dokumentären som jag pratade om innan, The 93 Victims av Samuel Little, så får man både se och höra inspelningar från förhören och man får se de här bilderna som han ritar. Och de här förhören finns på FBIs hemsida, så de är liksom öppna för alla. Och de här morden berättar han som att det är liksom kära gamla minnen. Han kommer ihåg exakt vad kvinnan har haft på sig, hur hon skrattade, hur hon hade håret, hur hon doftade. Och han berättar om det som att säga, jag träffade en kär gammal vän, men sen avslutas varje berättelse med, och sen dödade henne. Han berättar även i de här förhören som vi pratade om innan att han snabbt fattar vilka han ska rikta sig in på. Hans offer ska vara några som står utanför samhället på olika sätt som enligt honom inte kommer vara saknade av någon. Hans målgrupp är ju då utsatta kvinnor, främst svarta kvinnor som är prostituerade. Kvinnor som är i behov av pengar, som är drogmissbrukare och till och med kvinnor med funktionsvariationer. Han bryr sig inte, bara de är lätta offer. Och som vi sa innan så är ju det här personer som polisen inte lägger tid eller pengar på att utreda. Och det är så sjukt för att många av Samuel Dittos offer har avskrivits från utredningar då de har klassats som överdoser eller olyckor, trots att det i flera fall har varit kvinnor som har varit antingen nakna när de hittas eller nakna på underdelen av kroppen. Och de hittas på de sjukaste ställena som man inte är på naturligt, mitt ute i ingenstans. Men det är ingen som orkar utreda, för detta är ju prostituerade kvinnor och de är tydligen inte värda lika mycket som andra brottsoffer. Men hur väljer han då ut de här offren? Han säger själv i förhör att offren bara har kommit till honom, så som andra kan prata om ödet när du typ träffar en partner eller liknande. Så pratar Samuel Little om sina offer. Han säger även i de här förhören att om hans offer hade levt idag så hade de varit vänner med honom, för de var ju inte arga på honom när han mördade dem.
Va?
Mm. Förstår du vilken störd man detta är? Han tror på riktigt att de här kvinnorna ville bli mördade. Han tror att kvinnor finns för hans njutning.
Ja.
Det är därför, det är därför det finns prostituerade typ. För att man ska få göra vad man vill med dem. För det är inga riktiga människor.
Ja, det är som att de är dockor.
Mm. Ja, det är så han behandlar dem.
Ja.
Han får frågan om han har ett så kallat favoritoffer. Men nej, det har han inte. Utan han har favoriter från dag till dag. Han tänker då tillbaka på sina offer varje dag och kan minnas tillbaka. Ibland så tänker han på någons hår, någons kläder, men speciellt då deras halsar.
Ja, som du säger, det är ju verkligen som att han inte har dödat dem.
Mm.
En gammal skolkamrat låter det typ som han pratar.
Ja. Nej, men alltså,
eller någon kärleks, någon han har varit kär i. Typ.
Jag kommer länka de här, alltså alla videos, för att det är så sjukt. Alltså ni måste gå in och kolla på dem, för att det är verkligen som att, ja, men som att vi sitter och pratar minnen typ.
Mm.
Och sen avslutades med liksom, och sen dödade jag henne.
Mm.
Som att det bara var liksom en naturlig grej och att det inte är något.
Ja.
Klart att hon ska dö liksom.
Ja. Och du länkar dem på vår Facebook.
Ja,
kan jag.
Samuel Little, han dog i fängelset, 80 år gammal, den 30 december 2020 efter en längre tids sjukdom. Och trots sin död så är det här fallet högaktuellt och det pågår ju då som sagt fortfarande utredningar än idag för att kunna koppla ihop och avsluta alla de här mordfallen där Samuel Little har erkänt. Så även om han nu är död och inte fick spendera så mycket tid i fängelse ändå, så måste det ändå vara en enorm lättnad för offrens familjer att de kan få ett avslut och få veta vad som faktiskt hänt. Och jag kan säga att jag har varit så frustrerad när jag har gjort min research om den här mannen. Och jag vet liksom inte ens vilket straff en sån här människa skulle kunna få för att väga upp för alla de här 93 offren. Det går liksom inte.
Nej.
Och det är så jävla fruktansvärt.
Och det är ju som du säger också det här att alltså, även om han är död så måste man ju ändå utreda det här för att liksom, familjerna ska få svar.
Ja,
så att de kan gå vidare liksom.
Mm. Jo, för offren också att de får en slags upprörelse.
Ja, verkligen.
Men det är ju det som är så sjukt, att han har ju typ inte suttit i fängelse alls för detta.
Nej, vilket är ju väldigt orättvist.
Det är det. Det är så orättvist. Han har ju bara levt på.
Ja.
Som ingenting. Men alltså, fattar hur mycket det är 93?
Alltså, jag kan inte ens ta in hur han... Alltså, hur han ser på andra människor.
Nej.
Alltså, jag är helt mållös av det.
Ja.
Och som du säger, som att han skulle tro att de ville dö.
Mm.
Att de inte... Alltså, sekunderna innan de dog så hatade de ju givetvis honom.
Ja.
Det finns ju inget annat. Och hur fan kan han inte... Alltså jag fattar inte.
Nej, jag vet. Det är helt ofattbart.
Och så jävla hemskt att han tilläts hålla på så länge innan man tog honom.
Ja, att han ändå fick dö liksom 80 år gammal. Ja. När han har tagit livet av så många unga kvinnor som hade hela livet framför sig.
Mm. Ja, det här är också ett sånt fall där man blir så förbannad på polisen.
Mm.
För hade de bara utrett de här kvinnomorden direkt när de hade hittat kropparna, så hade de kanske fått tag på honom tidigare.
Ja.
Och kunnat koppla ihop det på ett helt annat sätt.
Mm.
Det är under all kritik alltså.
Ja, och på tal om det så måste jag faktiskt berätta om en helt sjuk incident som de har med i den här dokumentären som jag har pratat om. The 93 Victims of Samuel Little. Det är 1982 och Samuel Little är då på genomresa i den lilla staden Ocala i delstaten Florida. Det är den 12 augusti och Samuel sitter i bilen med en kvinna vid namn Rosie Hill. Samuel tar då med Rosie till ett öde område bakom en fabrik och sen trycker han ner Rosie i baksätet och stryper henne till döds. Så plötsligt så ser han blåa ljus som reflekteras i hela bilen. En polisbil har kört upp bredvid honom. Vad fan ska han göra nu? Alltså, han får ju panik. Han bara, det är nu det slutar. 1982 liksom. Det är nu jag blir tagen med handen i kakburken, basically. Han har alltså en död kvinna i baksätet och polisen kommer nu. Så nu gäller det att tänka snabbt. Han hoppar ut ur sin bil och han låtsas knäppa sina byxor. Polisen kliver ut ur bilen och närmar sig Samuel och berättar för Samuel att polisen då trodde att de gjorde ett inbrott i fabriken. Polisen kommer fram till bilen, kikar in i baksätet och ser en naken kvinna ligga i baksätet med särade ben. Men polisen ser inte att kvinnan inte andas och han blir jättegenerad och nervös av den här synen som han har sett. Han har precis sett en naken kvinna med särade ben. Så han blir jättenervös och bara fumlar och bara nej, men jag måste gå härifrån och åka härifrån och liksom lämna platsen. Och Samuel Little står där och bara, jag är ju oövervinnlig.
Ja, klart
han tycker detta är ju ytterligare en grej i det här, hans öde. Alltså, han har ju undgått polisen igen. Han tappar, alltså han ertappas liksom, han tar så bara gärning.
Hur kan polisen tycka att det är konstigt att hon bara ligger där?
Ja, bra fråga. Jävligt bra fråga. Och detta är liksom inte första gången som han bara kommer undan med saker. Han är väldigt bra på att snacka sig ur situationer.
Ja, det förstår mig det här när du sa när han liksom inte ens fälls för mordförsöken.
Mm.
Han måste vara brutalt manipulativ.
Det är han. Jättemanipulativ. Jag tycker att han påminner väldigt mycket om Golden State Killer.
Mm.
Som vi har pratat om i ett tidigare seriemördaravsnitt.
Mm, verkligen, han höll ju sig också undan från polisen hur många år som helst. Han greps ju också först när han var gammal och redan hade slutat. Liksom.
Ja, men gammal och skrutt. Det, och då är det ju så här, Samuel sitter ju där under rättegången och bara, nej, men detta är en konspiration, jag har inte gjort detta, även om han erkänner. Alltså, det är så här, det, han är jättekonstig, ena stunden så erkänner han och sen nästa sekund så gör han inte det. Men det här som han erkänner sen i förhör, det är i princip för att han ska undgå dödsstraff. Så det är typ därför han går med på att berätta allt, för att då slipper han dödsstraff. För han ska inte dö. Men nej, det är okej att han mördar Anna.
Ja, väldigt sjukt fall.
Mm.
Brutalt sjukt fall.
Ja.
Men som sagt, det här var ju då del 1 av seriemördare 7. Del 2 kommer nästa tisdag och då blir det ett helt annat fall som vi pratar om. Vill du komma i kontakt med mig och Linn så heter vi Linn Carolina och Jennyborg91 på Instagram. Har du tips på vad vi kan prata om i podden eller du har någon längre berättelse som du vill dela med dig av, så skicka ett mejl till spooktimmenpodcast@gmail.com.
Tack för att du har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.